Då är det måndag igen och känner er hjärtligt välkomna till Forsa Motorsport Podcast, avsnitt 305 denna måndagen den 15 april 2024. Idag är vi fulltaliga, vi har Lövström, vi har Ridderstolp, vi har Knös och vi har Engelmark med oss. Känner ni er laddade?
Nej.
Nej?
Ja, så hyggligt laddade med vad?
Nej, jag vet inte. Anders sitter med sitt jävla reflexband där och tror han är någon trafikpolis.
Exakt.
Vad heter det? Skolpolis eller vad heter det?
Det är ett så kallat axellås. Så att jag inte ska röra min axel, förstår du? Mm.
Ja, nej, men jag är laddad i alla fall, hörni.
Bra, bra.
Ja, vi har ju en del smasket att prata om. Idag har vi lite Formel 1, ganska mycket punkter. Men det som kanske vi kommer lägga mest tid är ju silly season. För den är ju mer spännande i år. Ju fler pusselbitar som läggs på plats, desto mer ovisst blir det med de pusselbitarna som saknas, tycker jag. Tycker väl att Knö ska leverera något citat. Vi snackar väl lite kort om Kina, sprinthelg där. Vi har ingen undersökning. Sen kör vi lite IndyCar, spännande nyheter där med, och lite övrig motorsport, väder, Verstappen, Rich Energy och ett outro.
Ett outro?
Ja. Allt det här ska vi väl hinna med på mellan 70 och 80 minuter, tycker jag.
Ja, någonstans på 95 gissar jag när du kör. Det brukar alltid bli så. Du är lite positivt lagd när det gäller tider. Du vet, dina barn har inte riktigt fyllt 10 än i din värld, men de kanske är 14.
Men samtidigt så har jag ett helt annat driv än vad ordinarie programledare brukar ha.
Ja, här händer det grejer. Ja, klart.
Eller hur?
Ja.
Ska vi nämna något om din reflexväst, Anders? Eller?
Min reflexväst? Ja. Nej, det behöver inte göra det. Jag opererar axeln lite bara. Jag får inte röra den, så därför har jag lite andra penaler på mig här och poddar från sjuksängen idag.
Anders vill ha styrkekramar på sin Facebook, så skriv det på hans sida.
Nej, jag vill ha sprit.
Ja, det får du inte det heller.
Nej, fan.
Jaha, hörni, ska vi kasta oss rakt in? Vi kör sillen direkt då, för det som har hänt sen sist, eller vi kanske nämnde det lite grann, men det är att som någon av er skrev att pensionsåldern i Sverige höjs ju hela tiden och det verkar göra det i Formel 1 också. Alonso förlänger med det han kallar sitt längsta avtal någonsin. Och vad jag kommer ihåg så hade han en femåring med Ferrari förut. Men klart är i alla fall att Alonso har utvärderat hur det har sett ut för honom och kommer fram till att han blir kvar hos Aston Martin. Han kommer även bekräftat köra 2026 ihop med Honda, och Honda har varit ute och ja, men de har förlåtit varandra, och hej och jag trodde det var ett omöjligt samarbete faktiskt, särskilt med tanke på att han inte fick köra Honda i sin andra Indy 500 satsning men nu är alla överens, och om vi håller alla taskigheter härifrån, Lövström och så, nej jag skojar, men vad säger vi?
Men så här är det liksom, hans utvärdering, när han har utvärderat sakerna så betyder det bara att fan, det var ingen annan som kom med ett förslag till mig. Jag är kvar här ett år till, eller två, eller så många som jag nu kan få. Så vi kör det här, och så säger man, ja, jag har utvärderat alla möjliga, jag har uttömt, är nog fan mera rätt. Sanningen, han har uttömt alla möjliga stall, för han finns inte kvar på kartan för någon annan längre. Det är ingen som vill ha honom igen.
Jag tror inte ett dugg på det. Jag är helt säker på att om Alonso ville köra Mercedes nästa år, skulle han fått göra det. Vill han köra Red Bull nästa år, skulle han fått gjort det också. Jag är helt övertygad om det.
Ja, möjligen ett år i så fall. Men vi vet ju
att precis ett år. Jag sa nästa år. Ja.
Jag är inte lika övertygad om det faktiskt.
Men det har inte du varit hans comeback 2020 heller. Så länge har jag lyssnat på den här podden.
Nej, men alltså, på något rimlighetens gräns. Ja, men ett år kanske, absolut, i Mercedes. Det kan jag köpa. Ett år i Red Bull, aldrig. Det tror jag inte på heller. Jag är precis som du, Engelmark, väldigt, väldigt förvånad över att Honda gick med på att det måste ju helt enkelt vara någon stor japansk motorsportchef som har slutat. Det kan inte vara någonting annat. Det var ju det enda som fick hans manager att komma in i Formel 1-depån igen då. Att Max Mosley gick och dog. Så att, jag menar, det är ju någon Honda-gubbe som har dött som har gjort att de har förlåtit honom. För annars, jag blev väldigt förvånad också när jag såg att han skulle köra efter Honda igen. Jag trodde aldrig det, verkligen inte. Så att, men det är väl kul för honom att han får köra lite Formel 1 igen. Jag tycker att det är extremt tråkigt att det inte kommer någon ny förare på den där platsen, så att vi får lite nytt blod i Aston Martin.
Nu fick jag teorier här. Tänk om när de satt och förhandlade med Alonso, för det här gjorde de säkert under Japans Grand Prix, så sa japanska ledningen: om ni säger att Aston Martin-märsan ni har är långsamma på rakerna, så signar vi Alonso. Då bad ju Stroll sin son: det här säger du på rakan. Nu ska vi förnedra märsa.
Ja, det är inte helt orolig. Nej, men jag menar, Alonso har ju själv, alltså han har ju gjort det jättebra. Han har ju tagit den där bilen på intet sätt som Stroll kan göra. Han har ju tagit de poäng som går att ta, det som inte Stroll gör. Sen personligen så klarar jag inte av den där typen av grejer som han gjorde senast. Och framförallt inte, kanske inte så mycket det här att han försöker att liksom trockla sig liksom genom en sån där situation. Utan att han håller på och försöker att snacka om att bilen är trasig fast den inte är det.
Jaha, du menar när Russell är på att köra på han bakifrån?
Att han liksom kommer ut och snackar om att den där typen av manipulation, det har vi ju sett tidigare från honom. Det är jag så jäkla trött på när det gäller honom. Så jag vill mycket hellre se en ung
förare. Vad har han gjort tidigare då, menar du?
Vann i Singapore 2008 eller 2009, eller vad var det?
Ja, men den typen av manipulation, alltså.
Nej, men det är hans sätt att jobba hela tiden. Alltså att lägga fram en rökridå. Att liksom allting han säger är liksom det absolut viktigaste. När han körde väck så var det ju det svåraste man någonsin kunde göra liksom, när han sitter med en helt överlägsen bil. När han körde mot Van Dorn så var det den absolut bästa föraren någonsin och den mest talangfulla som han körde emot. Liksom. Och den där typen av liksom, bullshit-snack som jag förstår inte riktigt hur folk går på gång efter annan egentligen. Liksom, och han hela tiden håller på. Men skitsamma, han har fått ett par år till på sig att köra. Jag tycker det är jättetråkigt. Tråkigt, men
du skulle hellre sett att Hülkenberg körde med Stroll, eller för att han är lite yngre, eller?
Nej, jag skulle helst ha sett någon F2-förare, vem som helst egentligen i F2. Det finns ju massor med förare också som har gått förbi F2. Det finns ju faktiskt nu kommer inte jag ihåg om Iwasa är en Honda-förare eller inte. Det kanske du vet, Patrik.
Jo, men det är han. Det är han.
Ja. Jag menar, varför sätter de inte honom med den där bilen 2026 istället?
Alltså det är Formel 1 vi snarare. Jag vill se de bästa köra Formel 1. Och Alonso är ju, om han inte är bäst i startfältet just nu, så han givet topp 2-3 av alla förare. Finns ju inte 18 förare i fältet som är bättre än vad han är. Eller 20 stycken i F2. Så jag förstår inte. Alltså, stilas. Men Knös, håller du med om Löfströms tolkning av Alonso, att han...
Nej, jag tycker Alonso har gjort det bra i sin comeback. Mm. Det måste jag ändå säga. Jag hör dina resonemang. Och
jag sa att han hade gjort det bra.
För
jag
men du vill fortfarande slänga honom framför bussen och hoppas på att han blir ersatt av en F2-förare.
Men inte för att han inte har gjort det bra. Alltså, nej. Jag måste bara påpeka det faktiskt när du säger att ni tycker att han har gjort det bra. Jag sa faktiskt att han hade gjort det bra också. Nu ska jag vara tyst.
Vi ska väl inte stanna på det. Jag har ju svårt att se den här svarta bilden målas upp av honom, att han är väl som alla stora, största förare genom tiderna helt övertygad om att han aldrig har fel och alltid gör rätt. Det har vi sett hos en Schumacher, hos en Senna. Ja, kan ramla upp hur många som helst. Det är ju den övertygelsen som gör någon och bäst. Sen att han är precis som vem som helst, att han försöker, och alla de här kommentarerna som folk här leder till, det var ju under en tid där han inte kunde visa att han var bra genom att stå på prispallen.
Han säger ju samma sak nu med Stroll, att Stroll är den bästa föraren han någonsin.
Jag har aldrig sett honom säga det. Jag vet inte vad det kommer ifrån. Jag faktiskt
ja, det är okej.
Gjorde han inte det i början av Aston-karriären?
Jo, han sa att han var den bästa föraren han kört tillsammans. Han har ju kört med Hamilton och
ja, alltså, det är ju det som... Det är väl det som gör det blir liksom lite pannkaka av det hela att säga så om Lance. Det är liksom, Lance är ju inte på samma kalibernivå. Däremot måste man väl ändå säga att Fernando Alonso är ju en gudabenådad förare. Det tvekar ju inte någon i den här podden att säga att han är skitduktig. Det som är lite tråkigt är att en 42-årig så här, borde vara pensionär snart, liksom farbror, har så lätt att få det jämfört med 20-åringar som i realiteten liksom, naturlagen säger att de borde vara snabbare i reflexer och liknande än vad en 40-åring är, borde vara. Men om det är så att han är så jävla mycket bättre än Liam Lawson, ja okej, okay. Då är han väl det då. Jag säger inte att han inte är det, men jag tycker det är lite tråkigt. Men det har jag ju tyckt tidigare. Jag tyckte det var jävligt tråkigt att han gjorde comeback. Jag tyckte redan då borde vi fått in ett nytt blod. Och det var väldigt...
Ja, men jag förstår inte hur man kan bara rikta den mot. Vi har ju Gnovan Joe eller vad han heter. Vi har Bottas, vi har Lance.
Ja, men stopp.
Men jag får prata klart. Vi har så jävla många som borde bli ersatta av en F2-förare innan Alonso.
Ja, det är klart, men vi har massor av sådana.
Stopp. Det här har ju inte att göra med vilka andra förare som är dåliga. Det här har ju att göra med Alonso och hans karriär i Aston Martin. Och att han är en gammal gube som borde lämna plats till någon snabbare. Sen att det finns 10 andra blåbär som också borde bli ersatta. Det är ju en helt annan sak, tycker jag i alla fall.
Nej, men Formel 1 funkar väl så att om det finns någon som är snabbare så sitter de med den bilen?
Nej, det funkar också så i läget att det finns de som betalar sig.
Jo, men nu snackar vi om Alonso. Om Alonso betalar långsammare än
en jävla test,
då skulle inte, varför skulle de betala honom?
Absolut, men du kan inte jämföra honom med Guan Yu Zhou.
Jag förstår inte resonemanget.
Nej, men du kan inte jämföra honom med våran kära lilla kines som ju betalar för sin plats och sitter där. Han är ju där på helt andra premisser än vad Alonso är. Han är inte där för att han är världens snabbaste kines. Han har ju en stor plånbok.
Nej, men Alonso sitter ju hos Aston Martin för han spöar upp den där bilen varenda jävla lopp.
Ja, jag sa inte att han inte gör det bra. Jag säger
nej,
att
och jag förstår inte hur en F2-förare ska kunna spöa upp den där bilen mer än vad han gör.
Nej, men det kommer vi aldrig få reda på eftersom han sitter i den där bilen.
Fast det tror jag de har koll på.
Det är så jävla lätt att köra Formel 1 nu för tiden, har du sagt, när Oliver Bearman gjorde det alldeles utmärkt i Ferrari. Det är ju skitlätt. Då borde ju vem som helst i F2 kunna smiska upp Stroll i den där bilen.
Det är lätt innan att köra Formel 1, men det är mot vad det har varit. Men det är kanske inte lätt att köra på Alonsos nivå.
Det vet vi inte, som han tar upp den där platsen hela tiden.
Hur stor skillnad var det på Oliver Bearman och Fernando Alonso? Var det 2 mil eller var det liksom en halv kilometer i sitt första lopp jämfört med sitt 15 000:e lopp? Jag vet inte. Om vi ger Oliver Bearman samma erfarenhet av att köra den där bilen så är han nog fan med bättre än Alonso.
Ja, men då måste han ha samma erfarenhet. Då måste han ju köra 300 lopp.
Och hur ska han kunna få göra det då? När det sitter en gubbjävel i bilen som inte liksom... Han har ju bajsat sig fast i den där jävla bilen.
Nej.
Ja. Men alltså, det går inte så här. Hur ska Oliver Bearman någonsin kunna få bevisa sig att han kör den bilen lika snabbt? Ge honom en säsong i Aston Martin och han tar nog mer poäng än vad Alonso har gjort. Hur ska vi kunna få reda på det om vi inte flyttar på Alonso?
Men då kommer vi inte få reda på att om vi flyttar på Alonso, om han ska ta med poängen Alonso. Då måste vi köra mot varandra. Då är det ju Stroll vi ska flytta på.
Ja, det finns
inte en chans i helvete om de sätter sig i samma bil från och med nu, att han kör in mer poäng än Alonso. Det, om man tror det, då... Ja.
Men Jakob, du måste... Så här, stopp. Liksom. Alltså, jag förstår, Alonso är jättebra, han är jättesnabb, han kör den där bilen jättemycket, han spör upp Stroll. Det är alla överens om. Det är ingen som liksom... Det är ingen som överhuvudtaget ifrågasätter överhuvudtaget. Däremot är det väldigt svårt att värdera Alonsos insats i och med att det är Stroll han kör emot. Ja, han gör det förmodligen jättebra, men vi kommer aldrig att få reda på om det är så, om han verkligen är så bra som du.
Du, det är så bara lätt om du tittar tillbaka till historien. Alla bilar han har sett på, Stroll, han gör den bilen så bra som den bilen är när någon kör den. För vi sa ju förra avsnitt att Stroll är trots allt ingen idiot. Han har gjort ganska bra grejer. Ferrarin var precis så bra som den var när Massa körde den och när Räikkönen körde den ihop med Alonso. Men alltså, det är lugnt, för jag pratar klart nu. Ja. Så många teamkamrater han har gått upp mot i sin karriär. Han har fått stryk med en poäng av Hamilton 2007. Men han har kört mot Button, han har kört mot, alltså jag vet inte vart ni vill komma med det här.
Nej, men jag försökte ju precis förklara det. Men du lyssnar ju inte som vanligt.
Jo, jag lyssnade jättebra, jag bemötte ju precis det.
Nej, det gjorde du inte. Du började snacka om forntiden när han körde Ferrari. Nu är vi ju faktiskt Aston Martin och gubben i 42 år. Det är en ganska stor skillnad.
Det jag svarade på, man kan se att de bilarna han har kört. Nu kastar vi Stroll under bussen. Jag tror inte han är den största idioten på att köra bil. Men i hela hans karriär, för att göra en bedömning på Alonso, är precis samma sak som det är Aston Martin nu. Att titta på hur fort den andra bilen går, så ser man vad Alonso tillför sitt team. Om det så heter McLaren Honda, McLaren Mercedes, Renault, om det heter Ferrari eller om det var McLaren Honda som jag sa, eller Alpine, så är det precis det han tillför stallet.
Han snackar skit om sitt eget stall. Det har han gjort rätt många gånger. Det är ju jättekul verkligen att höra. Nej, men alltså Jakob, jag vet att jag inte kommer att övertyga dig överhuvudtaget om att Alonso inte ska ha den där platsen. Men du får helt enkelt inse att åtminstone jag och Ridderstorp som det verkar har en annan uppfattning när det gäller Alonso. Och att allting inte är så självklart som du vill göra gällande.
Då har vi en röst till då.
Jag tycker Alonso gör det bra. Han levererar om vi jämför med Ricardo som inte har levererat. Han borde ju tekniskt sett spöa, som har mer erfarenhet och mer kunskap och mer bälte under sig. Han borde ju sopa banan med Tsunoda, men det gör han inte.
Där håller jag med Engelmark till 100%, som sa här om podden att det där är bara mentalt. Jag är också helt övertygad om att det där är... Han behöver en mental coach, Ricardo, för att komma igen. Alltså, för att, vad sa du?
Nej, kör du.
Jag skulle bara fylla ut att jag menar, det här som hände senast till exempel, det kan ju ingen mental coach i världen lösa att liksom krocken där, naturligtvis inte, men ändå, det hjälper ju inte riktigt. Det där behöver man ju ta sig ur på ett eller annat sätt. Jag vet inte
där,
om,
där har du ju en sak som Alonso faktiskt är jättestark i, det mentala. Alltså hans vinnarskalle, det finns ingenting som berör den här spanjoren. Alltså Jakob, jag älskar Alonso, han är skitduktig, det är en fantastisk förare. Om jag hade haft ett Formel 1 hade jag velat ha honom, men kanske för 5 år sedan. Men det mentala som ni är inne på här är han ju enormt stark. Och det är ju en av liksom nycklarna som gör att han kommer vidare. För det var väl ett tag sedan han satt i den bästa bilen, kanske vi kan säga. Han har inte riktigt suttit i vinnarbilen på ett tag.
Han har aldrig sett den bästa bilen, aldrig.
Någon gång gjorde han ju det när han vann.
Nej,
då var han
nej.
Massadämpare.
05 var ju McLaren-bilen mycket, mycket bättre, men de hade inte tillförlitlighet. Och 06 var Ferrari-bilen mycket, mycket bättre.
Massadämpare.
07 var ju Ferrari snabbare. Men,
anywho, det där är 15 år sedan vi pratar om liksom. Då var han 27 år. Alltså när man är 27 år så har man ju en annan. Det finns en jag som har varit 27 år för ganska länge sedan var en annan person då än vad jag är idag. Det är väl det som är grejen med Alonso just nu. Han kör ju på ett annat sätt idag också än vad han körde på då. Han kör ju smartare nu än vad han gjorde då. Liksom. Men om vi hade kunnat sätta Oliver Bearman i hans bil under 2024 och jämföra, det här är rent teoretiskt, om vi hade kunnat göra det, så tror jag i slutet på säsongen så hade nog Oliver Bearman levererat bättre än vad Fernonso hade gjort i slutet på säsongen.
Fast det är lite roligt, jag ska fortsätta att tjafsa lite, att jag tar upp historiska saker och stenåldern är ju, men att någon har sagt GP2 engine för 8-9 år sedan. Nej, det är superaktuellt. Då är man,
men det tog jag inte upp. Jag tog inte upp.
Nej, men det har slurerat här och liksom snacka skit om sitt stall. Det var också 2007.
Ja, absolut. Ja. Jag tog inte upp det överhuvudtaget. Men du vet, liksom så här, vad jag tror är att någonstans där vi började dialogen, nämligen att man kanske skulle ta in en yngre förmåga. Jag tror att det finns yngre förmågor som skulle kunna komma upp i den här nivån. Relativt sett, liksom, relativt sett fort. Nu får vi tänka på att de är rookies och han har liksom 100 års erfarenhet av det här. Det är en jävla steg att komma dit. Fast men ändå.
Jag ser ju bara en, det är ju bara Verstappen som har kommit upp på hans nivå yngre. Jag har kommit in massor med yngre under de här åren. Jättemånga som inte kommer upp på den nivån. Inte ens är nära att komma upp på den nivån.
Hamilton har väl ändå liksom så här plankat honom.
Ja, men det var ju 2007, det är rätt länge
sedan. Och ett antal VM däremellan.
Jo, men alltså om det är argumentet, vi kan ju ropa upp jättemånga som har kommit upp under den här perioden som inte har kommit upp på hans nivå.
Ja, säkert.
Ja, liksom, Sainz, Russell, Leclerc, de kommer ju inte upp på hans nivå. De gör ju inte det. Eller den nivå han har hållit eller håller nu, de gör ju faktiskt inte det.
Sainz håller inte Alonso-nivå.
Nej, det gör han absolut inte.
Nej, verkligen inte. Absolut inte. Inte 2024. Gud, nej. Vem stod på pallen? Bara så här, refresh my memory. Så jag är med här. Hur många pallar har Alonso?
Jo, men det kan ju inte...
det är klart att vi inte kan jämföra sånt. Det är inte det handlar om i den här sporten. Att vara bäst.
Nej, det handlar ju om att vara yngst. Det handlar ju om att vara yngst, säger ni. Varken Hull Anders har sagt att vi ska in en snabbare förare, utan att vi ska in en yngre.
Vi har sagt att de yngre förarna får inte plats. Och jag sa ganska tydligt att Oliver Bearman skulle samla fler poäng än Alonso om han rent teoretiskt skulle suttit i den bilen under 2024. Jag tror att Oliver Bearman hade varit bättre.
Jag känner mig helt färdig med det här ämnet, men där håller jag inte med dig. Jag tror att det skulle vara väldigt svårt för en rookie att samla lika många poäng som Alonso under en säsong. Jag vill fortfarande inte se gubbjäveln köra någon mer, men mest beroende på att hans personlighet är som den är. Och att jag vill väldigt gärna inneha lite nya förare i Formel 1. Så jag tycker att han skulle kunna hitta på annat. Men visst.
Vi avslutar med så här. Jag är programledare.
Vill
vara yngre eller vill vara in snabbare förare i Formel 1?
För att starta lite debakel här. Är inte Hamilton färdig då?
Jo, det är han också.
Men han kör ju några år till. Ja. Men vi är gudabenåda i honom.
Nej, det har vi inte.
Nej, jag har inte så mycket mer att säga. Jag tror, hade Bearman, och vi leker med den tesen, så tror jag han inte hade slått Alonso, men han hade varit betydligt närmare än vad Stroll kommer vara.
Ja.
Och då är man ju on par med Alonso. Och Alonso är ju fantastisk chaufför. Om vi ska se så här, det är kul att han är kvar för att han har lyckats att prestera. Jag ifrågasatte ju hans comeback där 2020 han kom tillbaka, eller var det 21? 2020 va? Ifrågasatte jag mig, för då var jag lite orolig att han skulle göra en Schumacher så att säga. Han kommer inte komma tillbaka till sitt forntida jag. Men det har ju lyckats att motbevisa. Så
nej, 21 kom han tillbaka. Liksom.
Ja. Ja, det var 21 ja.
Ja,
ja just det, Ricardo körde ju sista året 2020. Så det gjorde Alonso, det motbevisade Alonso mig faktiskt.
Ja, nej men det är bra att vi har lite dynamik, men vi tar en
det kommer bli en lång podd, mina lyssnare. Vi har bränt 24 minuter på första
punkten. Ja, men det är jättebra. Vi tar nästa då, liksom, vad händer med den här världens bästa Sainz då, som är ung? Man glömmer bort att han har kört 10 år. Han har kört fler lopp än Ayrton Senna gjorde på hela sin karriär. Han är ju fortfarande jävligt lovande. Men
Han levererar, tycker jag nog, mer än att vara lovande just nu.
Ja,
du tänker på han som kör bättre än Alonso?
Efter 10 år i Formel 1 så vore det väl fan om han inte och kör för Ferrari om han inte landar en pallplats här och där. Det är ju, många tidigare som har kört Ferrari som har gjort. Men vad händer med honom nu då?
Ni hade ett, förlåt.
Ja.
Ni hade ett resonemang förra veckan som jag inte höll med om alls när det gäller Sainz och så vidare. Jag kan bara ja, men precis, Ridderstolpe höll jag inte med om för 5 år där. Jag ska bara
den här teorin om att han inte får vara med på pallen längre.
Ett par ord om den bara. Ah. Nej men alltså det, så som jag utifrån mitt synsätt den här säsongen, jag har ju varit borta ett lopp. Annars har han gjort det hur bra som helst. Enda anledningen till hans pallplatser är att han har spöat Leclerc i kvalen och att Leclerc inte har gjort sitt. Hade Leclerc varit sitt vanliga jag och kvalat lika bra som han brukar göra, då hade Sainz haft det mycket svårare att ta sig om, för då hade man prioriterat Leclerc i loppen och så hade Ferrari schabblat bort det där. Det är hans smala lycka att Leclerc har schabblat lite grann i framförallt i kvalen. Det är i alla fall min analys av det hela så här långt. Då, liksom. Men det verkar ju i princip klart att han har skrivit med Mercedes nu. Då. Jag vet inte riktigt hur många oberoende källor som finns. Men jag såg senast idag någon som utropade att det var klart. Så att jag bara, det känns ju som att det är klart att han går till Mercedes i princip i alla fall. Jag vet inte annars vad. Jag vet inte, hur tolkar ni de här, jag ska inte säga rykten, men ganska tydliga rykten?
Ja, jag har inte hört något från den nya zeeländska pressen, så jag avvaktar lite till. Nej, men det är väl det, jag också har fått uppfattning om att Sainz är på väg till Mersa. Det verkar vara väldigt mycket rök där just nu. Och jag vet inte om jag är glad eller förvånad, jag har lite svårt att ta in. Jag har svårt att placera Sainz överlag vart han skulle passa bäst i och för sig. Men jag trodde någonstans att han skulle ha en längre karriär om han gick kanske till Aston och ersatte Alonso med tiden liksom och bygga något med Honda. En Mersa som jag inte riktigt ser jättelång framtid. Jag vet inte hur de ställer sig till Kimi Antonelli om några år, om han skulle göra bra ifrån sig eller inte. Behöver Russell vara orolig för att han måste lyfta sig innan han kanske blir ersatt ifall Sainz presterar nu? Det finns frågetecken som jag inte riktigt får det till utropstecken i det här fallet.
Jag håller väl med dig. Liksom. Jag vet inte, långsiktigheten i Mercedes för Sainz. Men å andra sidan, vad skulle han göra? Liksom? Han är ju tillräckligt duktig för att sitta i ett av de större stallen.
Absolut.
Liksom. Så att frågan är väl...
Eller kan det här vara två i Mersa och så försvinner Hamilton från Ferrari så kommer han tillbaka lite smidigt?
Nej, det händer väl ganska sällan att man bollar fram och tillbaka i Ferrari. Jag tror inte Hamilton. Men vi har ju ganska länge placerat Sainz i Audi och sånt där. Frågan är väl vad händer med det spåret? Det tråkiga med Audi-spåret är att det är helt jävla omöjligt att få Sauber på fötter. På riktigt, liksom. Det spelar nog ingen riktigt roll vad de brandar det där teamet till hur taget. Det finns sådana svårigheter med det där teamet inbyggt, verkar det som. Så att Sainz, ja, om han kör en Mersa ett år eller två, så får vi väl se vad han landar sen. Om han hamnar i någon Renault eller vad fan som helst, jag vet inte.
Men här har vi problemet. Jag tror inte F1 är på ser Sainz med lika högt anseende som vi gör här. Jag tror inte någon är villig att ge honom 2 år. Jag tror inte Mercedes vill ge honom 2 år. Jag tror han sitter en riktig skitsitt, Sainz.
Varför det?
Nej, men det jag läst mig till också under dagen, det är just att det blir ingen med Mercedes, för Mercedes vill bara ha en 1 år och han vill ha 2-3 år sitt nästa stall. Och det är för att man ser inte, ja, men det är kanske någon som håller sätet varmt för någon annan. Det är väl kanske så de ser honom, både i Red Bull om man ska hamna där och i Mercedes om man ska hamna där. Jag tycker Sainz är bra, men han har inte blivit det jag trodde. Jag lyfte ett varningens finger, för jag tyckte han körde bra 2015 med Verstappen, men när de körde ihop i samma stall. Men sen har ju deras karriärer tagit Alltså kurvorna har ju inte följt varann. Och vi snackar här om att här ska man ha en till Mercedes som ska slå Russell. Alltså man vill inte ha... Jag tror inte man tror på Russell som en ny Hamilton. Jag tror inte han har så högt... Han har ett anseende men inte så högt. Kanske som Lill-Lövis hade på 80-talet. När han fick rapa hem ett år i McLaren och lite sådär.
Ja, det är möjligt. Jag skulle säga så här att angående Russells anseende där så skulle jag säga att det är precis tvärtom mot det mot Sainz. Vi håller Sainz ganska högt men Russell hålls betydligt högre i England än vad vi gör här. Och det verkar som han fortfarande har förtroendet från Mercedes och det är honom man satsar på. Och det är just därför som man kanske inte erbjuder Sainz mer än ett år med en option. Är det jag har hört, eller ja, det som jag läste i alla fall. Sen beror på. När det gäller uppenbarligen så är det ju så att man har ju en mycket ung lovande förare i Kimi Antonelli som man vill styra in på det spåret. Men han kör F2 i år. Och han kommer inte att vinna den serien. Vilket betyder att han kommer att få ett år till i F2 minst, skulle jag säga. Och jag tror att han är så pass ung också så att det är liksom inga problem. Han är ändå ingen Verstappen som ska hoppa in i Formel 1 när han är så pass ung. Så att det får man inte göra dessutom nu för tiden. Så att han behöver ändå ett år till på sig i F2. Jag tror inte det är några jätteproblem. Så att ja, då har vi en tvåårare till Sainz där. Och det är det... Ja, varför inte? Sen får vi se hur det går för Russell. Jag menar, han har ju verkligen inte infriat förväntningarna så här långt i alla fall. Även om man har klår Lewis ganska klart nu. Då, men det är en annan femma i och för sig. Ja, när vi började, när bomben kom med Lewis till Ferrari. Kommer du ihåg vad vi pratade om då? Jo, att de skulle byta redan i år egentligen. Och då var ju... I det läget så var ju Sainz redan klar för Mercedes egentligen. Det var ju många som sa. Så att, jag skulle gärna se. Jag tror att Mercedes skulle passa Sainz dessutom. Jag tror nog att det... Jag vet inte riktigt. Jag har ingenting att hänga upp det på egentligen. Annat än, men jag bara har en känsla av att det skulle funka.
Vi får inte glömma. Jag tror många gör det misstag och ser honom som ung och lovande. Sainz bastar 30 bast i år. Alltså det är ingen junior längre.
12 år kvar minst ju.
Ja, men med tanke på att ni är åldersfascister och vi ska väl ha 18 och 15-åringar helst av allt.
Ja, hade vi fått bestämma så naturligtvis.
Nej, men så år. Är det. Han är ju avgörande i sin karriär. Han fick det inte. Han gjorde det bra i Renault, men jag tyckte inte han fick det att släppa. Han gjorde det bra i McLaren, men ja, Norris gjorde det bättre faktiskt. Sen så att alla har kissat ner sig totalt, att han har varit bättre än Leclerc något kval och något lopp här den här säsongen. Det har han ju varit förra säsongen och förra också. Vad är grejen? Det är inget som är annorlunda.
Nej, vi säger att han är en bra förare.
Han är en solid, robust, bra förare. Men vi här snackar man att man ska sätta folk i stall där de liksom...
Nej, men jag tror att han... Är det inte precis det som Mersa vill ha och leta efter en solid och stabil Perez? Det är typ det de saknar. Nu har de ju bestämt sig för att de vill ha George Russell som sin Verstappen kille. Då vill de ju ha en Perez i bil 2. Då kanske de sätter in Sainz. Vad vet jag? Jag tror att Sainz skulle passa. Jag tror att han och Mercedes skulle funka bra tillsammans. Faktiskt. Jag tror det. Kanske inte mer än i 2 år eller någonting, för att precis som Patrik säger, de sitter ju och väntar på den här Kimi Antonelli. Det är lite det de gör. Och komma in i det här läget är ganska otacksamt för en förare. För det är ju, alla säger ju att Kimi Antonelli har en plats i Mercedes. Mer eller mindre har ju världspressen bara bokat in det. Att då ta hans plats och känslan att du har 1 eller 2 år på dig. Sen bara, liksom, jag vet inte. Så jag tror att han kanske får 1 eller 2 år, Carlos. Men...
Ja, vi får väl se vad det blir.
Jag skulle nog säga... Jag vet att... vad har de sagt? De har sagt en erfaren och en rookie. Eller vad sa de?
Ja, typ det. Det är väl det de söker. Men jag får väl hålla med. Jag vet inte, lyssnar ni på den här Formula for Success med Eddie Jordan och David
Coulthard?
Jättebra podd, och där får jag hålla med Eddie Jordan att under hans livslånga tid i Formel 1 så är ju aldrig en konstruktörsteam gått och dominerat första året. Kanske inte efter tredje, fjärde eller femte heller. Och så rabblar han upp Honda, BMW och Toyota som exempel, och han ser ju Audi i samma fakt där. Varför eller Sainz inte ska gå till Audi, för de är för långt efter redan nu. Om Sainz vill vinna här och nu, då är ju Mersa eller Red Bull mycket mer logiskt. Men ja, du är tillbaka till ruta 1 egentligen. Vill han vara i Mersa när Antonelli verkar vara skriven där om 2 år? Jag hade ju sett Aston Martin så mycket bättre för något att bygga på framöver.
Kanske dit han hamnar om 2 år.
Ja, det är liksom inte heller.
Alltså, Fernandos kontrakt är väl uppenbarligen så här, ett par år att köra. Men sen är det inte så mycket mer. Sen har han väl någon annan typ av roll på Aston Martin för resten av livet. Han gör ju lite grann som
Hamilton i
Ferrari. Precis. Han får någon fantastisk ambassadörsroll av något slag. Och någonting att göra när karriären är slut. Bägge två är ju liksom de sista metrarna kvar. Det är inte så mycket kvar av deras karriär som förare liksom.
Jo, herregud, Alonso, han kan köra i många år som helst.
Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Jag tycker att i grund och botten så har vi ett problem att vi har lite för få stall. Vi har för få platser att fylla med förare liksom.
Ja.
Föraren väl har kommit in, de sitter där för hårt. Det är för lite ruljans på dem här. Om vi hade fått in 2 stall till så hade vi haft 4 platser till, 3 stall till och 6 platser till att fylla. Då hade vi kunnat få in några yngre förmågor också. Men jag säger att det här är liksom ett av deras problem. Hade vi kunnat få in några fler så hade vi haft en annan dynamik i hela marknaden. Och jag tror att faktiskt att många hade tjänat på det.
Ja, Pelit, vi ska prata om 25-kalendern alldeles strax.
Men byter du ämne här?
Ja, jag tycker faktiskt att vi har uttömt det här ämnet lite grann. Men, och jag vet att kalendern 25 har åtminstone jag skrivit in i körschemat. Jag hoppas att vi ska prata om det alldeles strax. Jag ville bara svara chatten lite grann.
Jag leder det här. Ni kan vara lugna. Häng bara med.
Häng bara med.
Jag fixar det här. Apropå att vi inte vill ha fler stall. Och får man inte komma in i Formel 1 så kan man ju göra som Andretti. Öppna en bas på Silverstone.
Ja.
Och sen sälja t-shirt. Det är det jag har förstått.
Ja.
Eller har du något annat i rocken?
Vad kan du tro? Nej, men inte kan de väl ha något annat planerat med att öppna en F1-bas i Silverstone?
Men jag har förstått att de ändå ska in i F3 och F2 i alla fall. Bygga den vägen och hitta en amerikansk förare. Jag tycker de satsar helt rätt. Det är bara synd att Liberty och F1 är så jävla trångsynta när det kommer till antal bilar på startplattan. Där ska de bara åt sina egna jävla plånböcker. Det ser de inte till sporten utan bara till sig själva.
Ja, du menar att fler stall i Formel 1 skulle vara till godo?
Det hade varit till godo. Och det är inte som Toto Wolff säger att det är platsbrist, det är skitsnack.
I depån,
ja.
Ja, jag vet. Det är så jävla tråkigt så här.
Vi vill bara gå till bollsporterna i Sverige, fotboll eller ishockey. Man vill utöka högsta divisionerna där, men föreningarna tvärvägrar ju. För då måste de dela med sig av tv-pengen. Som de får i hockeyn, är ju den värd 50 miljoner per säsong och lag får du från tv-avtal. Och ska det in 2 nya lag, ja, men då får du ge bort 6 av de miljonerna. Så det är precis samma. Men jag sa ju det när jag skrev mitt manifest där, att jag ville gärna se minst 26 bilar.
Ja, inga problem. Jag tror att det skulle faktiskt vara av godo. Ja. Egentligen enbart.
Vi får se vad som händer där. Vi har en rubrik, Adrian Newey är lite negativ till det nya motorreglementet. Jag har inte hunnit läst in med något på det, men han anser att det här nya motorreglementet som innebär att, enkelt förklarat, kör du 1 varv runt spa så ska hälften av den gå på batteri och hälften av varvet ska gå på gammal hedlig olja.
Nej! Syntetiskt bränsle, försök inte.
Ja, det är... Oh, fan.
Kan man ju dricka skiten, hör för fan. Nej, men jag läste lite grann hur den där tekniken ska fungera. Och det verkar vara en väldigt avancerad, komplicerad historia. Men för att göra en enkel visuell bild. När du kommer ner i Lövshornålen i Monaco så skulle förarna faktiskt kunna ge full gas fast de bromsar samtidigt för att generera ström till batteriet så att de får ut effekten ut ur svängen. Att det blir som en kör en Brabham fan car. Du måste gasa så himla mycket för svängen för att få energin att generera. Och det kanske inte låter jättemiljövänligt egentligen. Eller tänker jag fel?
Nej.
Nu tänker en kurva av en säsong, jag vet inte.
Jo, men normalt sett när man kommer till en hårnål ska man ju liksom bromsa, ta svängen och sen gasa ut. Men nu blir det lite tvärtom. Du ska helst gasa igenom hela svängen så att du har effekten ut. För att då har du hunnit att ladda batteriet så att du har batteriet i rakan som är en del av push to passen om du kommer upp i rätt hastighet.
Mm. Alltså det där har vi ju...
I kombination med ett vingsystem som är smart som ska vinkla. Och det har de haft problem med i testerna har jag förstått i simuleringen. Ja. Att det är väldigt oberäkneligt och tappar lätt kontrollen.
Ja, men vi har ju pratat om det där förut att det är väldigt svårt att visualisera överhuvudtaget hur man använder energin från batteriet till och med nu. Ja visst, de har lampor som tänds när de regenererar energi, men det är också allt. Vi får aldrig veta när de använder energin och de trycker på knappar och så vidare. Det får man i princip gissa sig till. Så att det blir en utmaning att få det där och bli bra också naturligtvis. Så är det ju.
Jag tycker man ska lyssna på en som Adrian Newey faktiskt. Jag tror inte han talar helt egen sak.
Nej, han kan faktiskt inte göra det jämt. Han har ju ofta ett lite mer annat perspektiv faktiskt. Helt otroligt.
Men det man inte får glömma heller med Adrian Newey är att han är nog den designer som är mest racer som de säger där borta av alla också. Jag tror han bryr sig om sporten. Men vi får se. De gör ju allt Formel 1 hela tiden för att komma längre och längre från publiken och liksom förstå vad det är som händer och liksom... Precis där du säger, det blir så svårbegripligt. Det blir för många variabler liksom på det. Men vi får se vad det är. De har släppt kalendern för 2025, glädjande nog. För jag som bara snackar stenålder så är Australien tillbaka som öppningslopp.
Fantastiskt.
De började med det 1996. Tyckte det var ett jävla otyg då, för Australien skulle vara det sista loppet tyckte jag då. För 28 år sedan. Tyckte jag. Men nu är det tillbaka i alla fall. Vad har vi med på 25-mans kalender?
Ja, vi får väl se om Australien får behålla den där spotten. Det var någon som sa till mig att de skulle få ha den varannat år framöver. Jag är inte så säker på det. Jag försökte hitta det någonstans faktiskt. Men anledningen till att Australien är först på kalendern, det är helt enkelt precis samma sak för att vi körde på lördagar. Det krockar helt enkelt premiären med Ramadan. Så därför så kör man Australien först. Och vad var det sen då? Kina och sen?
Och sen Jordan.
Men ska de inte göra något logiskt och lägga det typ i Gaza eller Iran eller något sånt där?
Jo, det kommer säkert 2032.
Ja. Mm. Ja, Persiens Grand Prix. Mm.
Hör ni namnet så fint?
Ja.
Så länge det är dollartecken framför sig är allt fint, det vet ni. Jag väntar fortfarande på att Kazakstan ska komma in och Ryssland och vad har vi mer för roliga härliga nationer med skurkpengar? Nej men ni hör ju själva. Nej men de kommer i alla fall inte i 2025 års kalender. Så mycket har jag i alla fall sett att de inte kommer vara med. Nej men kalendern i sig är ju ganska lik. Det är Australien som är först. De har ju bara flyttat Bahrain och Saudiarabien till april egentligen.
Det var något med Spanien och Kanada där också som bytte plats.
Sista... Ja, men de vill ju ha tre lopp i Europa först innan de åker till Kanada och sen tillbaka. För i år så åker de ju bara i Imola, Monaco och sen tillbaka till Kanada.
Sista loppet i Barcelona.
Det stämmer. Ja, än så länge. Är det klart?
I överskådlig framtid i alla fall.
Det som jag noterade var att Belgien och Ungern bytte plats på varandra.
Ja, just det. Så var det ju också. De, Ungern har ju alltid egentligen varit där.
Det har ju alltid tidigare. Varit det sista.
Mm. Ja, precis. Precis. Innan uppehållet där, ja.
Det verkar ju bara bli ett lördagslopp och det är Vegas, men det är för att det ska bli söndag för oss vanliga dödliga här i Europa.
Mm. Vi får väl hålla med våra nya chattar här, pepparkakan, att Australien faktiskt är en rätt bra startlopp, för det är lite extra publik och det är liksom bra show runt omkring och det drar på en del liksom. Det är en trevlig start på Formel 1-året.
Det ska alltid vara där. Det är ju, ja, jag är uppvuxen på det.
Ja, jo, men jag gillar också känslan att det är Australien först. Jag tycker om Australien som första lopp.
Det är mer värt att gå upp mitt i natten då, för de har ju väntat hela vintern på för att se.
Exakt. Precis.
Mer värt än Japan.
Nej, men man har ett incitament liksom. Ja. Man har väntat hela tiden. Jag håller med helt och hållet.
Ja, ja. Så är det definitivt.
I år gjorde det inget att missa de tre första träningarna, för kvalet och loppet börjar ju typ vanlig gå upp tid.
Ja,
men när det är först, då kommer jag banne mig gå upp två i natten för att se första träningen, för då är det den här längtan och suktan.
Precis. Precis. Ja, bra det. Kinas Grand Prix, sprint. Vad har vi för Kina minnen då? Om inte annat.
Ja, men det var väl rätt kul. Nu ska vi se. När var första loppet där? 2010?
04.
Det är 04 var det.
Jaha, var det så länge sedan? Ja, du ser.
20 år.
Ja, men precis.
Just det, var... 20. Oj, herregud. Ja, nej, så gammal har blivit.
Det var en Toro Rosso där som vi har sett film på. Jag vet inte hur många gånger. Jag glömt vem det var. Var det Boemi?
Boemi tappar fram däcken vid inbromsning. Ja, spektakulärt. Precis. Det är det faktiskt.
Klassiskt minne. Sen har vi väl ett annat kul minne där... när Lewis Hamilton kör av i depå
infarten.
Ja, precis.
2007, där tappar han sin VM-titel.
Exakt, var han tappar sin VM-titel där. Mm. Annars så vet jag inte. Det var
men jag kommer ihåg, det var 05 på utvarvet.
Ja, nu tog den in. Ja, nu tog den in.
Schumacher och draskar rätt in i Albers. Ja. I en Minardi där, innan start.
Helt superskum, alltså.
Ja, men på den tiden fanns det ju reservbilar, så det var ju bara att byta, så var det löst.
Ja.
Säg det till Williams.
Ja, eller hur? De hade säkert flera chassin då.
Vi får se om Williams har ett extra chassi. De har ju haft lite köret att reparera och, så att de ska få två till och med. Så att, men
något extra lär de väl inte ha till Kina? Det har de redan konstaterat att de inte har, va?
Alltså, de sa från början att om de skulle få ett till Kina, var det inte till Kina de skulle ha ett extra? Jag kanske kommer ihåg fel.
Men de har ju skrotat lite bilar sedan dess.
Exakt. Precis.
De har ingen reserv. De har väl använt upp sin reserv.
Ja. De bästa Kina-minnena är ju de tre senaste åren när det inte har varit någon Kina-lopp, tycker jag.
Fem till.
Mina bästa. Jag tycker det är fantastiskt bra.
Ja, tre senaste, det är precis, vi liksom årtalen här går så där. Jag sa att det var första lopp 2010 och du säger att det är senaste tre åren, så att det har inte varit sedan 2019.
Jag saknar dem inte i alla fall.
Men det ska bli intressant att se den här banan med de nya bilarna, för jag tror det kan bli bra. Det är långa svepande svängar, det är långa raker. Jag tror det här kan bli en bra bana för den här typen av bilen.
Jag gillar Kina. Första kurvan är ju fan den som aldrig tar slut.
Aldrig tar slut. Svänger.
Ja, jag tycker om den. Ja, men vi lämnar Kina nu då, så Knös, för att ladda citatmaskinen här och slänger ut två, tre citat så vi får stänga F1-dörren då.
Det kan vi.
Ska vi inte tippa Kina också?
Nej.
Jo, det kan vi göra. Ja. Det måste vi göra.
Ja, Verstappen vinner.
Ja, tråkig du är.
Norris, Sainz, Leclerc.
Åh, jävlar, den är spännande.
Fan, kan du inte sätta några yngre på pallen?
Nej, det finns inga yngre, för det är bara gubbar som alla platser. Det är därför det blir liksom Alonso, Hamilton och Hülkenberg, bara för jag hittar inga äldre på griden.
Jag hittar inga snabbare.
Jag hittar inga äldre heller.
Knäs.
Jag chockar. Jag skriver Sainz, Verstappen, Norris den här gången.
Men fan, det var den yngsta pallen du kunde komma på, eller?
Ja, jag tror ja. Det. Jag skulle kanske ha tagit Logan där istället. Men...
Långa, svepande, snabba svängar och raksträckor. Det är ju Verstappen och Perez 1 och 2.
Jag försöker se positivt på att det blir spännande däckstrategier och en snabb Sainz i kvalet som stökar till för Verstappens däck som bara brinner upp. Nej, jag bara gissar.
Ja, jag vet inte.
Det är sådana sprint här i, det är ju knepiga parkfarméer och de får inte slipa golvet för mycket som de gjorde i Texas, Leclerc och Hamilton. Då blir man ju diskade. Det är mycket att kompromissa.
Mm. Ja, skicka på lite citat för bövern.
Är du nöjd nu med det här? Mm. Vad ska vi ta? Vi kan väl ta den här då. I prefer have an accident than fall in love. That is how much I love racing.
Alonso?
Ja, skulle kunna ha varit. Nej, faktiskt inte.
Vilket årtionde?
Ja, nu ska vi se. Den här föraren var aktiv under 70-talet.
Ja, det var det jag ska säga. Ja, det är inte James Hunt då, men...
12 starter hann den med.
12 starter? Mm. Ja, då tänker jag inte ens gissa.
Jo.
Dog 92. Född 41. Så inte så lastgammal.
Alltså,
inte Reine.
Inte Reine.
Nej, han dog inte.
Fast han dog lite senare, va?
Ja, han här om året.
Ja, men vänta här nu. Ge mig
12. Någon som dog 82, då... Nej, Elio De Angelis, han dog senare. Han dog senare. Sådär.
För att inte ha kört så många lopp så har personen gjort ett rekord i sig. Tog en pinne faktiskt.
Är det Lella Lombardi?
Ja.
Ja.
Kvinnan.
Tyckte jag var lite... Var det inte 75 Österrike hon tog sin poäng? Nej, det var... Nej.
Spanien va? Montjuic?
Ja, så var det. 75, då var det en annan matchbil som vann ju. Det var ju han Monza Gorillan, Brambilla.
Gorilla, ja. Brambilla, ja. Det stämmer. Mm. Nej, men jag tyckte...
Ja, gött att prata om gamla, goda tider.
Goda minnen, ja, eller hur? Men tror vi den här har sagt då? I will try to be away from the troubles.
Inte Alonso kan jag säga.
Ja, men the troubles, är det något med Irland eller...
Nej, nej, faktiskt inte. Mm. Men personer körde ganska aktivt under 10-talet. 2010-talet skulle jag säga.
Sutil. Så
till Auto Union eller något.
Sutil.
Nej, inte sutil. Tog en seger i sin karriär.
Jaha. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jag vet, det är Maldonado.
Ja, det stämmer.
Snyggt. Ja.
Ska vi ta en tredje sista?
Ja, vi tar en tredje sista.
Some people are praying for rain, but I want an earthquake.
Nej, inte det Alex Caffi?
Nej.
Nej, han vill ha snö. Han vill ha snö, Alex Caffi. Kvalet Monaco 89, när han, det regnade som fan första dagen. Så körde han in som tvåa i sin Dallara eller något sånt. Då sa han ju efteråt att hoppas du på regn imorgon? Nej, jag hoppas på snö.
Det känner jag igen faktiskt. Ja,
perfekt.
Men det var
perfekt.
Alex Kaffe.
Jordbävning. Nej, där behöver vi nog mer ledtråd faktiskt.
Körde på slutet 90-talet. Väldigt ung, lovande talang som inte varit så mycket mer egentligen. Tyvärr för denna person.
Han var ju ung i alla fall.
Nej, inte Schumacher. Han körde lite längre.
Men vad sa du? Det blev inte så mycket mer tyvärr.
Nej, 25 lopp han är med.
Vänta, hur stor talang var han?
Ja, han var jättehögt rankad. Men blev väl tillsagd av en gammal gubbe att så här ska man köra bil och vart överkörd.
Då är det ju Jan Magnusson.
Ja, oh, det stämmer.
Uh-huh. Jag slog den på gamla gubben som sa till honom.
Ja, det är skadligt.
Var det väl lite annat, att han ville gärna röka och dricka och liksom...
Han hade ju många andra sidospår, Jan Magnussen. Men han var ju väldigt ung och lovande. McLaren signade honom jättetidigt och dominerade F3 och hade vi egentligen ingen motgång egentligen. Det var inte förrän han skulle köra Stewart Ford som han fick lite motgång i livet. Och
han gjorde ett också ett sånt där hjälteinhopp apropå han britten i Ferrari där. Det är Aida.
Yeah, man.
Ja, Aida 95 när han fick hoppa in i den där hopplösa McLaren och körde in den på ganska hyfsad placering då. Jag tror han kom nio eller något sånt. Och,
typ Nick de Vries. Blev också nio. Ja. Helgon förklarad.
Ja.
Nick de Vries kom bättre än han gjorde i Formel E i helgen då.
Ja, men nu, ja.
Nu var vi på
Formel E. Tack för citaten. Vi ramlar över på Indycar. Vi gnäller ju på att det händer lite för dåliga saker mellan loppen och sånt i Indycar. Men nu tycker jag en jäkligt spännande, alltså ett stall som är rutinerat, bra, gör resultat med den här formen av racing, det vill säga enhetsbilar där man får skapa team runt. Det är ju Prema som ska in i Indycar. Jag vet inte varför, men jag tycker det är jäkligt spännande och jag hoppas på lite sydeuropeer i det stallet. Kanske där Sainz ska köra.
Kanske.
Ja, nu. Så får kan han köra med Dixon och Power och känna att
känna sig
gamla ung. Gubbarna är här liksom. Ja, precis, då är han ung.
Kanske det är alla pensioner som flyttat till Florida, gör det inte det, så att det är väl bara att köra.
Jo.
Ja, fan, det är russindisco hela dagen. Jag vet inte.
Varför inte? Ja. Det kanske bara en kulturkrock. Vad vi kanske ska uppskatta Alonso mer än vad vi gör, som man gör i USA med Dixon och Power. Och Mark Martin slutade väl i NASCAR när han var 57 liksom. Kanske bara en kulturkrock.
Ja.
Hur ser det Indy?
Traditionellt i Indycar och eller amerikansk racing överhuvudtaget så har man ju faktiskt hållit på betydligt längre än i Formel 1. Men jag menar, det stod någonstans att Alonso skulle vara en nu var de ju rätt gamla på forntiden där, men Graham Hill var väl den sista som var i den där åldern och körde eller någonting i den där stilen. Jag menar, i Indycar behöver vi inte gå så många år tillbaka, men vi har ju flera som är lika gamla som Alonso och äldre, precis som du säger.
Mm.
Och Prema till Indycar tycker jag är en av de mer roliga nyheterna. Alltså, vi vet ju vart Prema är på väg och vart de vill någonstans. Det finns ju bara ett steg kvar på deras steg dit de vill. Det är ganska självklart. Jag kommer inte ihåg nu om de var med i den här trion som faktiskt redan har ansökt om att få komma till Formel 1. Men alltså de bygger ju, inte världshällarvälde, men de gör ju som Andretti fast från andra hållet. De blir ju
det är ju andra hållet man kan göra, för Formel 1 är ju stängt göret.
Ja, men precis. Så jag menar, att det kommer nytt stall till Indycar överhuvudtaget. Carlin försökte ju här 2018 var det väl?
Något åt det hållet tror jag.
Ja, men precis. Och de orkade ju inte riktigt hela vägen. Och nu blev det ju lite förändringar i stallet och ägandet och alltihopa då. Så det är ju Rodin nu då. Och han satsade ju allting på att försöka komma till Formel 1 då. Det gick ju inte heller då. Så att, jättespännande satsning verkligen, och man har ju fortfarande inte talat om, eller fortfarande inte, man har varit lite försiktig med att nämna några förare. Man har uppenbarligen så har man ju inte kontrakterat några förare, det är därför man inte har presenterat några. Så att, man har sagt att man vill ha en erfaren och en ung. Jag tror säkert att man har den unga har man säkert redan koll på vem. Eller vilka man skulle vilja köra. Men
Beganovic, Antonelli, nej.
Ja, ja Dino. Mm.
Ja, varför inte? Men den erfarna, är det Grosjean eller?
Det hoppas vi inte.
Nej, ja, men det är faktiskt rätt spännande. Alltså, en ung lovande från Europa som kommer från F2, de ramlar ju in i Indycar allihopa nu. Så att det finns ju gott om, eftersom Alonso inte flyttar på sig. Men vem skulle bli den erfarna där? Det är lite mer spännande faktiskt, skulle jag säga.
Castro Neves.
Ja, jag tänkte också på honom.
Jag tycker det är en av de absolut, det här är en av de absolut bästa nyheterna som vi kommer att ha under hela året, tror jag. Det här är liksom bara positivt. Och en av de än bättre sakerna tycker jag är att de är med redan nästa år. Det är inte liksom 40 års uppstart för att komma igång i det här. Det går rätt snabbt. Och det är liksom det jag gillar nästan mest av det hela. Prema och sånt vet precis vad de gör. Och så där. Men att kunna komma igång och få vara med omedelbart är ju en framgångsfaktor för IndyCar-sporten. För IndyCar har ju blåst lite varmluft och liksom haft lite sådär tråk och kritik internt och sånt. Nu kanske de får fokus på någonting annat.
Ja, alltså IndyCar håller ju på att reformera sig lite grann också, ska vi veta. Man håller på med en ny affärsmodell som ska vara på ett speciellt sätt, och där kommer inte Prema ingå heller. Det där är egentligen ett eget poddavsnitt lite grann, men problemet är att de vet ju fortfarande inte om det kommer att bli så att de behöver komma köra för kval faktiskt, så att de behöver kunna kval, i och med att det blir kommer ju bli då, vad sa vi nu, 27 eller 29 bilar på griden, och då kan det vara så helt enkelt att de kommer att få göra någon form av kval innan. Helt enkelt. Så att det kan bli lite tajt på griden där.
Och det är ju mer banspecifikt, så det behöver inte vara alla banor.
Nej, precis.
Det beror på hur många garageplatser där.
Ja, men precis. Men det kan tyvärr bli så.
Alla Toto.
Att de kommer att få kvala där. Man har ju den här Winners Circle, den heter inte så. När prispottspengarna där liksom, som man också har, och jag menar, där är det ju då 22 platser lite grann, och ja, men det pratas lite grann om hur man ska göra där, och om man eventuellt, tanken med det här nya systemet är då att det ska finnas 25 fasta platser till Indy 500. Det gör det ju inte nu, jag menar, det är ju Indy 500 allting kretsar kring, och det är där pengarna finns, det är liksom, så är det bara, och tanken är ju då att det ska finnas, att man bara ska behöva kvala in de sista, vad blir det, 8 platserna eller något sånt där. Och vissa då ska ha sina fasta platser, och då skulle man då kunna stipulera då att till exempel Ganassi, då kvalar man inte in, vad heter han, Kiffin Simpson. Då sätter de honom i tian, eftersom han är lite svag. Kanske lite svagare då, eftersom man vet att vad heter jag, höll på att säga Albon.
Vad heter Hallå kanske.
Hallå. Ja, men i och med att han är stensäker på att kvala in liksom, så byter man nummer på bilen, och men det har pratats mycket om det där fram och tillbaka. Vi får väl se vad det landar i lite grann där. Det är mycket snack om det där. Jag skulle ju hellre se att man pratar om att utöka kalendern och ta fram en ny bil och sånt där, men det kommer väl. Vi får väl försöka ha lite tålamod där, i alla fall. Jättekul med Prema i alla fall. Det ska
jättekul.
Apropå det, så är det förresten, jag hade inte riktigt koll på det när jag sa Kiffin Simpson där. Det visar sig ju att det är han som har betalat väldigt mycket av Chip Ganassis satsning och utökning här på senaste tiden, och i sin tur då gjort möjligt för Linus att köra, kan man väl säga, i förlängningen då. Så där hade blev lite förvånad när de signade honom, men det var Kiffin då, men det var ganska självklart faktiskt att de har en bil på banan till honom.
Är det någon som kan berätta lite om testerna som har varit då?
Det regnade, vart inställt.
Så. Ja, det är inte så mycket att berätta faktiskt. Det var inte många varv körda, men det enda man kan säga egentligen är väl att din polare
Kyle Larson, NASCAR-föraren, gjorde en fantastisk uppvisning där. Näst snabbast och bästa rookien. Men han har ju kört ovalracing i några år nu, så det där kan han ju liksom. Jag tyckte det var roligt, för han pratade på det igår när de hade NASCAR-sändningen. Hur var det att köra IndyCar runt Indianapolis? Nej, men det var inte så pjåkigt. Visst, det går fort, men jag upplevde inte att det var läskigt. Jag hade mycket läskigare upplevelse att köra här på Texas med NASCAR-bilen, för där ligger bilen mer på the edge liksom, än vad jag gjorde här liksom. Men låt oss se hur det blir med när jag har bilar runt omkring. Nu låg jag ju mest ensam och harvar runt, som man sa.
Ja, men precis. Det är en helt annan sak att köra trafik, såklart.
Yes, bil nummer 06. Vad händer med den i Long Beach då?
Det är jättebra fråga. Man har inte talat om vem som ska köra den. Och det är väl helt enkelt så att jag vet inte om, vad heter han? Malukas borde väl egentligen gå i Strolls läkningsskola, cykelskola eller vad det är. Så att, jag menar,
flyger till Spanien och operera.
Ja, för jag menar, det har ju tagit, jag vet inte hur länge sedan det är nu.
Det är rätt många veckor nu.
Ja, det är ju det. Det är ju det, helt klart. Men det är väl helt enkelt så att, ja, om inte Malukas kan köra där så blir ju Ailot igen. Då.
Men skillnaden med det...
Det blir inte Ailot, det blir väl inte Ailot, det blir inte Theo Pourchaire.
Exakt, förlåt. Det var ju det är det som är grejen, och det är väl kanske därför de inte har sagt någonting än. Ailot ska ju köra väck.
Exakt.
På Imola i helgen.
Ja. Det krockade ju med veck, och därför har ju Theo Pourchaire twittrat lite spännande saker om att Indy är ballt, lite sådär.
Ja,
och då... Kryptiskt.
Jag förstår faktiskt inte McLaren om de langar in en rookie där. Jag vill jättegärna se Pourchaire köra. Han är ju en fantastisk förare, men alltså det är modigt i så fall. Jag vet inte vad ni andra säger.
Ja, det var fint.
Zac Brown har ju tagit många unga förare sista åren, så han är väl modig på sitt sätt. Så jag ser inga problem att de tar in honom egentligen.
Det är inga problem, men herregud, så fort en förare är borta så står ju Connor Daly där. Liksom. De har ju förare som har kört många lopp, och det är ju trots allt en stadsbana. Det är ju Long Beach som är ganska tuff. Men det finns ju andra förare också som har kört. Jag tycker det är jättekul att det är på chansen, om man nu får det. Det vet vi inte än, men jag är förvånad. Så.
Mm.
Vart är Pourchaire? Är han en Sauber-kille?
Mm. Yes.
Visst är han det? Ja, det kanske är där skon klämmer lite då.
Vi får se. Vi har ju Long Beach, men det är inte nu till helg, va? Det är nästa helg, va?
Nej, det är på söndag.
Det är på söndag, då har vi datum här i körschemat.
Eller? Jävligt. Du ser för tveksam ut, Anders.
Nej, jag är inte tveksam alls. Jag sitter inte riktigt så till så att jag kan hålla koll på sådana...
Next race. Jo då, 21 april. Du på söndag. 6 dagar, 36 minuter och 45 sekunder kvar.
Det är ett kvällslopp. Så att vi avslutar söndagskvällen med lite IndyCar.
Gud vad
trevligt. Det är det bästa jag vet.
Vi har lite 9 på morgonen och 9 på kvällen ungefär. Så att, det blir nog ett bra söndag.
Vem ska vi tippa då? Det måste jag ju fixa. Jag tror
inte. Ja, ska vi tippa?
Ja, det måste vi göra. Här finns det lite svensk intressen också.
Will Power vinner sig då.
Kan han ju göra.
Jag säger... Jaha, förlåt. Jag har bra till dig.
Nej, kör. Jag bara svamlar.
Jag säger att Palou vinner. Eriksson 2 och Fro.
Fast Fro vinner.
Han kommer trea, sa jag just.
Nej. Jag rättade dig, herr Löfström, för du har fel. Felix vinner, Palou 2 och min älskling Scott Dixon är 3.
Jag hoppas någon unger vinner, så jag tar Stingray Rob. Han är ju ung i alla fall.
Mm. Han är inte snabb.
Nej, men han är ung.
Ja, men han är inte snabb. Han är ju för ung för att vara snabb. Han måste ha lite erfarenhet först för att kunna bli snabb.
Jaha, över i motorsport då. Joel!
Hallå!
Ja, förlåt. Ja.
Jag tar Eriksson, Dixon och McLaughlin. Skitsvårt att stava hans namn, ska ni veta. Ja. McLaughlin.
Det är ännu svårare att säga, eller så.
Ja, lite så. Nej, men Eriksson, jag tror det på. Han var ju jätteduktig förra året innan han körde in i muren och bröt. Så håller han sig innanför det gråa i mitten, så säger jag, då kommer det gå bra.
Fast han har ju fel bil i år. Det är inte så.
Hörrni, nu stänger vi IndyCar. Övermotorsport, på tal om att gamla som har, vad sa du, bajsat fast sig i säte, så har ju STCC presenterat lite för det. Och det känns ju fräscht med Mattias Andersson och Robert Dahlgren, eller?
Ja, för fan. Jävla kul.
De som håller Sverige i liv, skulle jag säga. Så det var väl väntat.
Lite erfaret folk i racing. Inga gamla liksom, ungdomar som ska in och ta plats. Utan lite erfarenhet.
Det är det vi har saknat.
Vi pratar om Peggen och Flash också i två bilar.
Ja, tack gärna.
Nej, men skitsamma. Mattias Andersson, han verkar ha tillgång till ditt kassavalv, Anders. För han är alltid med och kör i alla år. Liksom, så Bra backning där. Men fem förare, ja, jag vet inte, STCC, vi ska väl inte kasta dem under bussen. De får väl bevisa så här, men de har en hel del att bevisa.
Ja, det har de. Vi måste bara nämna att vi, alltså, Mattias Anderssons son, Viktor Andersson, tog sin första seger i England här i standard.
Ja, just det.
Men det läste jag. Det var lite roligt faktiskt.
Det är riktigt bra, riktigt bra ändå. Nej, men alltså på riktigt. Jag hoppas verkligen att det blir en SCC-säsong i år. Vi behöver en SCC-säsong. Sen kan jag säga att det är inte riktigt mitt val att köra en head-to-head-tävling i Göteborg. Det är inget ont om Göteborg, men däremot ont om såna här head-to-head-tävlingar, för det är, det kan man hålla på med på Race of Champions och annat. Liksom. Men, men göra det på en premiärtävling på STCC, nej, det tycker jag är helt hål i huvudet. Nu har de fem bilar som är presenterade, om jag har förstått det hela rätt.
Ja, men jag kanske ljög här nu, för på deras hemsida gick in och kollade på fem bilar. Ja, men de visar en bild på Mattias Andersson, Andreas Bäckman, Oliver Söderström, Tobias Brink och Robert Ahlgren. Problemet är bara att det är topp fem förarmästerskapet 2022, och det liksom ligger nästan högst upp på sidan.
Mm. Ja, jag blev lite förvånad där när du pratade om Mattias Andersson, för jag har inte sett att han...
Nej, så det var fel av mig.
Ja,
det var fel.
Däremot så vet jag att Robert Ahlgren blev presenterad idag. Så att, vilket inte är speciellt konstigt. Och hans stallkamrat också. Och PVR då ska köra med tre bilar. Det är så mycket som jag vet. Och sen så finns det ju, är det två förare till som är klara då. En i Tesla och en, ja, en till. Ja, tre Cuprer och en Tesla och sen en till. Sen finns det ju 12 bilar totalt, om jag förstår det hela, som är byggda då. Så ett par folkvagnar som skulle köras över ett stall, men som inte blev av tydligen och sådär. Så att jag hoppas verkligen att det blir de här 12 bilarna och att de får ihop en säsong, men det är bara en månad kvar, så att det kanske rasslar på lite.
Tiden går fort.
Mm. Ja, det är jävla pengar de ska ut med. De presenterar, ja, den är förvirrad. Robert Ahlgren, Axel Bengtsson, Hugo Nerman, Tobias Brink och Jimmy Eriksson. Och så Kalle Bergman här också.
Ja, det var tydligen inte helt hundra, det där, om det var det sista namnet. Men vi får se.
Skitsamma, Joel då, åker FE, Anders.
Ja, han ska köra Formel E. Och nu ska vi se, nu så länge sedan jag läste den där nyheten. Kommer du ihåg, Knös, hur låg till?
Jo, nej, faktiskt inte. Jag gör inte.
Nej, han ska i alla fall göra ett inhopp i Formel E här när det ordinarie förare kör väck. Han och en till som jag nu har tappat namnet på. Så att det ska bli kul i alla fall. Nästa Formel E, det var ju Formel E här i helgen. Så att, nästa på kalendern tror jag att det är Formel
E. Varför de då körde nu då? Misano
körde de två tävlingar nu, ja, precis.
Var det något att ha på en riktig bana?
Jag skrev den här nyheten om Joel här tidigare. Jag är ledsen, jag har totalt glömt bort att kolla upp det och missa det. Men han kommer att köra. Det var helt okej att köra på den banan. De hade liksom gjort någon chikan där och så vidare. Det var bra lopp. Det hände faktiskt saker och de fightades om det. Men som vanligt när det gäller Formel E så blir det liksom en diskvalifikation 6 timmar efter.
Användes mycket ström.
Jag kommer inte ihåg vad det var för den här gången. Men och nu för tiden de använder för mycket. Alltså, de kan ju använda för mycket effekt så att säga. Då. Det får man ju inte göra. Det har de blivit diskade för. Men när, det var ju någon här som fick slut på strömmen då, liksom. Då är det ju bara sakta ner, liksom. Du kom ju inte vidare då. Då kan du ju inte åka över mållinjen i princip, då blir det ju definitivt disk. Men det var Porsche som tog första som blev diskad, så att Oliver Rowland fick ta den segern, och sen var det Pascal Wehrlein som vann.
Porsche
verkar vara på G där, i alla fall.
De ska köra i Berlin i maj. Då ersatte de lite väckförare.
Ja, tack. Berlin. Tempelhof brukar de köra. Det är,
han och Paul Aron.
Paul Aron.
Ersätta Boemi och Frins.
Ja, bra. Bra, då har vi...
Jo, för de ska till Spa-väck och köra... Lite långlopp där. Ja. Då kommer de här killarna och kör Formel E istället i Berlin.
Mm. Det är svårt att hoppa in i Formel E, det ska man veta. Det är liksom, men det ska bli kul ändå. Ja,
skit i det nu. NASCAR från Texas, Patrik.
Vi kör NASCAR från Texas. De har ju sågat Texasbanan rätt hårt nu. Hela NASCAR-community och folk och fans och allt möjligt. Men igår bet Texas ifrån och bjöd oss publiken på en fantastisk underhållning. Det var avåkningar, det var svårkört, det gick fort. Mycket gulflaggor och... Det fanns väl ingen egentligen som var riktigt snabb, utan vem som helst kunde vinna egentligen. Så det var ett riktigt underhållande lopp faktiskt. Och till slut efter 42 vinstlösa race senare så vann Chase Elliott. Så det var en mycket välkommen seger prestation där. Så, nej, men folk var jättenöjda och det var ett bra lopp. Jag kan rekommendera att se det. Det var mycket action. Och de här bilarna gör sig så himla rätt på 1,5 mile-banorna har vi lärt oss nu, jämfört med att köra på en liten bana. Den har lite för mycket grepp och för lite effekt, men på en stor bana, jättebra, jätterolig racing faktiskt. Keselowski 2 och Byron 3, så men det var underhållande, det var så bra. Hamlin försökte vinna, man kraschade när det var näst sista varvet. Din favorit, Engelmark. Ja. Och sen så hade vi väl EM-rally-premiär från Ungern och det var också riktigt mycket dramatik. Mikko Heikkilä gick upp i ledningen efter dag ett. Ingen större dramatik första dagen egentligen, men andra dagen erbjöd mycket punkteringar. Heikkilä's fälge gick sönder när han hade 3 sträckor kvar. Totalhaverera, låg i ledning med 10 sekunder. Så det var andra året på raken han bröt från en ledning och var på väg mot sin första seger. Så det var liksom hjärtskärande liksom det. Och då gick Sakes upp i ledning, men han kraschade och böjde till hela bakvagnen. Så till slut så vann Simone Tempestini sin första seger och första pallplats. Så det gjorde han jättebra. Matteo Franchetti från Frankrike blev 2, som rullade på fredagen men kom tillbaka starkt. Och hemmaföraren Miklos Cosmos blev 3. Paddon skulle ha blivit 2, man fick punka på sista sträckan och hamna på 4:e plats. Så det var mycket dramatik i rallysvängen. Underhållande tävling faktiskt.
Ja, hade vi något mer då?
Inte från min sida. Det var de 2 grejerna jag höll koll på.
Ja. Ja, då
med hjärtat i handen.
Då kör vi en Rich Energy då.
Mm. Har ni något sånt eller ni?
Ja, men jag börjar. Jag tycker det är kul och det blir lite dynamik i podden igen här. Fan.
Det har varit mycket sådana nu. Sista 3 poddavsnitten.
Det blir lite ängsligt. Så här. Det skulle jag gärna fått fortsatt en och en halv timme så att jag till slut skulle jag kunna övertygat Anders. Men ja. Det sent ska syndaren vakna. Vi kämpar på. Har du någon Rich, Anders?
Ja, det har jag. Prema. Bra där.
Prema är kul.
Och Knös då?
Nej, men har jag någon Rich? Ja, men det kan jag väl ta en, som jag kom på så här på bakhuvudet. Kevin Harvick har ju en son, 11 år kille, som heter Keelan Harvick. Han gjorde sitt första, jag tror det heter Street Stock Race. Väldigt låg NASCAR-serie för juniorer kan man väl säga. Han blev 2 där i sin premiär. Så det namnet, Keelan Harvick, kommer vi få höra mycket, mycket mer i framtiden. Och hans... Ja, men precis. Och hans farsa Kevin då körde Legend Stock senare på kvällen och vann där. Så det var en bra helg för familjen Harvick. Tyckte jag var lite skoj.
Eftersom Anders redan körde Prema som veckans Rich Energy så ger jag det till IndyCar som faktiskt vågar bygga ut sin serie med flera stall. Det är liksom, även om de har issues på andra håll så inser de värdet av att inte låsa till några få stall som Formel 1 håller på med. Det är så de kommer att vinna i längden.
Helt rätt.
Mm. Ja, lite veckans Verstappen då.
Mm. Ska jag börja där också då? Eller var det du som började?
Ja, men jag kan börja. Det, mot bakgrund av hur jävla Verstappen hela Formel 1-församlingen är, så går veckans Verstappen till Andretti som, ja, liksom gör något annat nu då ett tag och reboota. Börjar inte liksom, ja, känns lite resurslöseri att de ska bosätta sig på Silverstone och hålla på.
Men de ska ju köra F3 och F2.
Ja. Herregud, det var ju redan planerat från början. De kan ju inte ändra sina planer efter vad.
Får se hur det blir med det.
Jag håller på med. Ja, det får vi definitivt se. Nåja, det är din Verstappen. Jag ska inte argumentera emot den. Min Verstappen är Fernando Alonso.
Så originellt.
Ja.
Ja. Oh. Ja. Vad har du för Verstappen, Knös?
Jag tror jag tar... Jag undrar om jag ska ta om det är Fota-teamen eller om det är Liberty, jag vet inte, men jag har läst mig till att det ryktas att i det nya Concorde-avtalet så ska man sänka från 12 team till 10 team, vilket gör det ännu svårare för nya team att komma in. Då måste de ju köpa sig in, kort och gott. Och det är jag lite emot.
Ja, fy fan.
Lite bara.
Jävligt mycket till och med. Och få veckans Verstappen av oss, det ska de veta. Det är hårda bud.
Ja.
Om vi kontra din Rich med IndyCar som välkomnar, så
eller hur?
Är det riktigt stor spark i arsle, så det gör vi inte.
Snacka om att liksom låsa in sig i ett hörn och aldrig försöka komma därifrån och tro att man är bäst. Nej, det där var faktiskt riktigt jävligt dåligt om det är så. Jag tänkte annars ge Kina, för jag saknar inte det loppet överhuvudtaget. Fy.
Jakob, får jag sticka in ett veckans tips här efter Verstappen?
Nej, nu är det jag som... Jag är klart att få göra det.
Vad bra. Nej, men de visade Lucky på TV10 här på linjär TV, som det så fint det heter. Igår drog de igång första och andra. Jag var inte riktigt beredd på att få se Ronnie Peterson brinna upp i en ny vinkel igen mitt på söndag eftermiddagen, eller brinna upp, men krascha där i alla fall. Det var ju de där bilderna, jag vet inte, de måste restaurera dem på något sätt. Du som har sett allting där en gång, det är liksom, ja, det är foton som jag inte hade sett tidigare. Jag har ju sett Lucky tidigare och sett dem, men nej, det var igen rätt emot mig när jag såg det där.
Så tips, det är att se svenska brinna inne på Monza.
Ja, precis. Men framförallt så är det kanske är många som inte har Viaplay, men som har TV10. Och jag vet inte om de finns på någon TV10 Play-tjänst, men de körde två avsnitt igår söndag, så att håll utkik i tablån så repriserar de säkert.
Det är en sevärd serie. Jag älskar den.
Ja, fantastiskt.
Mycket bra.
Man får se när som den är.
Får se när Viaplay säljer iväg IndyCar, och de säljer ju allt de kan nu, så.
Hela styrelsen avgår i Viaplay dessutom.
Nu igen?
Mm-hmm.
Det gick fort.
Ja.
Det var en bra investering.
Ja, så kan det vara.
Så kan det vara. Hörrni, det är ett nytt kort ute. Jag skickar den i vår chatt.
Jag måste kolla. Det där ser ut att vara
en där.
Marlboro röd McLaren. Tycker vi inte det?
Eller en Ferrari. Alltså det är helt sjukt. Det här är Beskov igen. För nu står det en ny...
Eller är det en Target Chip Ganassi?
Alltså...
Skulle kunna mindfucka oss med det faktiskt. Jag försöker se vem har sånt där fint blått.
Det är jättesvårt att se.
Det är Kimi.
Jag skulle säga, det ser nästan ut som en röd Ferrari overall där med lite Marlboro-märken och grejer. Så att, ja, skulle kunna vara Kimi.
Det är helt fantastiskt. Jag undrar om det är Beskov igen eller vem det är. Ge dig till känna vem det nu är. Vi lägger ut en länk till den bilden på Facebook-sidan, så kan alla titta på den.
Hade varit kul om det var Rick Mears, typ en Indy 500 förra året. De var ju typ röda och Marlboro, allt möjligt.
Ja, men det är minusgrader. Det snön börjar smälta. Fukten ligger bra till. Allt ser jäkligt bra ut. Vad har vi i datorn då, Anders?
11,3.
Fel.
9,7 säger jag.
Fel.
12,4.
fel.
Jag har aldrig varit högst så någon gång ska vara.
Nej, det är 12,8. Och hörni, tusen tack för att ni var med oss. Tusen tack ni som inte lyssnar och tittar live utan lyssnar på det här ikväll eller imorgon. Vi hörs om en vecka. Då har vi en massa racing att prata. Formel 1 och Indycar och lite övrig motorsport. Så vi ser fram emot det och så önskar vi alla en fin vecka. Och det var bara, vi önskar alla en fin vecka.
Hej.
Det man sänger.